إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله عليه والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد Vi ska idag ikväll بإذن الله تعالى börja gå igenom Tafsir Juz Amma och vi kommer börja med surat Amma ikväll inshallah ta'ala. Och innan det att vi börjar så tänkte jag bara berätta hur vi kommer att försöka lägga upp de här lektionerna. Generellt om man läser tafsirböcker så finner man i början på en sura att författaren ofta brukar nämna dygden som har nämnts i att läsa suran. Till exempel Fatiha, Qul huwa Allahu Ahad och så vidare. Det är en av de sakerna som man brukar börja med. Det är inte så att varje sura har någon speciell dygd. Att den som läser surat An-Naba, han får så mycket belöning. Det är inte så, utan det gäller vissa surer i Koranen. Vi kommer också att nämna Sebab al-Nuzul, orsaken till varför en viss sura eller en viss vers sändes ner. Vi kommer också att nämna om suran är Mekkia eller Medania. Om den suran vi går igenom blev nedsänd i Mekka eller Medina. Fast det kommer bli ganska lätt. För de flesta surerna i Juz Amma är nedsända i. Vart? I Mekka. Om ni kommer generellt när vi gick igenom. Vi sa att vad var det, 80 surer var Mekkia. Så majoriteten av surerna i Koranen är Mekkia. Och vi sa också att de vad som utmärkte surerna som var nedsända i Mekka var att de talade mycket om tauhid. De var korta. Och talade om domedagen och så vidare. Och det är precis vad alla verser i Juz Amma gör. Nästan. Vilket tyder på att de sändes ner i Mekka. Alla surer i Juz Amma sändes ner i Mekka förutom 4 stycken. De är Medania. Och det är Al-Bayyina. Lam yakun lil-ladina kafaru. Zulzila. Al-Kawthar. Och Al-Nasr. De här 4 surerna är Medania. Vi kommer också att nämna vad suran kallas för. Ibland kan en sura ha flera namn. Som vi nämnde i tafsir surat al-Fatiha. Att den har mer än 10 namn. Okay. Och det kan hända att suran bara har ett namn. Som är känt. Vi kommer att nämna vissa och inte mycket språkliga nyttor. Någonting från arabiska. Men vi hoppar över allt som har med grammatik att göra. Men ibland någonting, något ord som idag kommer vi till exempel att nämna ordet sept. Nyttan. Subäta. Det finns en nytta i det. Att det är samma ord som sept som lördag. Vi kommer även ibland att nämna surans budskap. Och det är det som det hela går ut på, att förstå sig på budskapet och meningen av de här verserna. De maraja, de källor vi kommer att använda Och det här är förberett hemma då, som jag har skrivit ner. Det kommer skilja sig. Men de böckerna som jag har gått igenom och refererat till är Tafsir Tabari, den första och största tafsiren, tafsir som följer Salaf och Saleh, och inshallah alla de tafsir som vi tar ifrån är på den menhajen. Vi tar inte från någon tafsir som har avvikande åsikter. Al-Tabari, Al-Baghawi, Al-Qurtubi, de här tre ifrån de äldre, Ibn al-Jawzi, Ibn al-Kathir, och den kanske mest, Ibn al-Kathir, Sa'di, tafsir Sa'di, som är en tafsir från denna tid. Han var en sheikh till Ibn Uthaymin, rahimahullah, en väldigt kort tafsir. Tafsir Ibn Uthaymin, han har också en tafsir på Juz'amma. Det här också, tafsir och sahih, autentisk tafsir. Och den i och för sig, den kommer inte med någonting nytt, utan den nämner vad som är autentiskt i At-Tabari, till exempel. Så vi kommer att ta saker från denna tafsir också. Och även tafsir Juz'amma från Sheikh Hussein al-Sheikh, imam och khatib, Masjid al-Nabawi. En av de lärda som jag tog kunskap ifrån, hafidhahullah, Sheikh Hussein, Hussein al-Sheikh. Han är imam i Masjid Nabawi och domare i domstolen. Och han är från Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhabs barnbarn. Han har en tafsir som är inspelad, det finns nog inte skriven. Det är inshallah ta'ala de tafsir som vi refererar till. Bi'idhnillahi ta'ala. Och ibland kan man undra varför man kanske stannar och pratar om en vers i 5 minuter och en annan talar man om i 30 sekunder. Men så är det. Att en vers, vissa är mer tydliga och klara. Dess budskap är uppenbart. Och andra kanske kräver en längre förklaring. Som vi hörde av en broder Abdallah. Han nämnde att ulema samlades för att dra ut nyttor och bestämmelser från versen om wudu i surat al-Ma'ide. Ni känner till versen om att göra wudu och ghusl och tayammum och så vidare. De lärda förr i tiden samlades för att dra ut nyttor och bestämmelser från den här versen och kom fram till 500 nyttor och bestämmelser från en vers. Ja. Det finns en bok som heter 1000 fawaid från surat Yusuf. Så man kan gå väldigt djupt i saker och ting och man kan göra saker och ting väldigt kort. Men som sagt, det beror på vilken vers också. Så om det är versen om wudu, då kan man inte sitta och tala om den i 30 sekunder. Utan då kommer man att tala om den längre. Och om det är en vers som är mindre, som kräver mindre förklaring, så ska man inte fördjupa sig i det. Och varför har vi just valt Juz'amma? Det är för att det är en juz som vi ofta hör, och många av oss kan den och reciterar den i bönen. Och som vi har nämnt tidigare, så är det från Salafs manhaj att man lär sig lite och sen lär sig betydelsen av det man har lärt sig och sen praktiserar det. Och det är också en av de sakerna som hjälper människan att komma ihåg det han kan bättre. Att när du läser de här verserna så kan du också reflektera över dess betydelse och komma ihåg dess ordning och så vidare lättare, om du förstår vad de betyder. Till skillnad från någon som bara reciterar utan att förstå vad han säger för någonting. Och att den också är översatt med inshallah en korrekt översättning av broder Abu Bilal. Och den finns. Vi har den på vår hemsida, fatwa.se. Och den finns också på Islam House, en annan hemsida. Så den finns att ladda ner. Därför har vi valt just den. Och som sagt, vad det vi nämner i tafsir, det är ulemas tal. Jag är inte en person som kan göra tafsir på Koranen. Sitta och skriva en egen tafsir och prata om verserna från det som jag tycker. Utan vi förmedlar bara vad de lärde sig och översätter bara vad de lärde sig. Tajib. Och vi ska nu börja med tafsir surat Amma. Och så som ulema brukar göra, rahimahumullah, är att de brukar till exempel ta ett stycke, 5 verser, 10 verser, och ha någon som läser upp dem först. Någon som reciterar dem vackert. Och sen måste vi då läsa dess översättning. Och sen kommer vi att gå igenom vers för vers. Och då jag misstänkte att ingen av er vill läsa de 20 verserna som vi kommer att försöka gå igenom idag, inshallah ta'ala, så tänkte vi lyssna på dem, inshallah ta'ala. Så det är vers 1-20. Jag kommer säga till när du kan stoppa, inshallah ta'ala. Så du kan sätta på nu, inshallah ta'ala.
عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا.
طيب. Det är de verserna som inshallah ta'ala ska försöka att gå igenom idag. Vi får se hur mycket vi hinner, inshallah ta'ala. Det viktiga är inte att gå igenom det snabbt, utan att man förstår sig på det. Taib. Detta kan översättas till Bismillahirrahmanirrahim, i Allahs namn, den nådrike, den benådande. Amma yatasa'alun, vad frågar de varandra om? Det vill säga månggudadyrkarna i Mekka. Anin naba'il azim, om den stora nyheten. Alladhi hum fihi mukhtalifun, som de är oeniga om. Kalla sayalamun, sannoliken de ska få veta. Thumma kalla sayalamun, igen, sannoliken de ska få veta. Alam naj'alil arda mihada, har vi inte gjort jorden som en viloplats. Wal jibala awtada, och bergen som pålar. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, och vi skapade er i par. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, och vi har gjort er sömn för avkoppling. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, och vi har gjort natten som ett täcke. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, och vi har gjort dagen för ett levebröd. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ 7 شِدَادًا, och vi har byggt 7 kraftiga ting över er. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا, och vi har gjort en stark glödande lampa. وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, och vi har sänt ner flödande vatten från regnmolnen. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا, för att därmed frambringa frö och växter. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا, samt tätbevuxna trädgårdar. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا, avgörandets dag är sannoliken en fastställd tidpunkt. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا, den dag då det blåses i hornet och ni kommer fram i mängder. Och futihat is-sama och fakanat abwaba. Och himlen öppnas och blir portar. Och suyirat al-jibal och fakanat saraba. Och bergen förflyttas och blott blir en synvilla. Den här suran lägger mycket vikt på den sjätte trospelaren, eller den femte afon, som är tron på den yttersta dagen, Yawm al-Qiyama, återuppståndelsen. För när profeten sändes i Mekka, alayhi salatu wassalam, och kallade folk till tawhid, och från tawhid är just tron på återuppståndelsen och livet efter detta, paradiset och helvetet. Och det är också det som nämns mycket i Koranen. Så vägrade Quraysh att tro på honom. De förnekade tron på nästa liv. Vissa av dem kanske trodde, vissa tvekade och så vidare, som vi kommer att nämna. Och det är mycket det som den här suran handlar om. Att övertyga kuffar i Quraysh om återuppståndelse. Denna sura kallas för Amma, och den kallas också för Amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun, vad frågar de varandra om? Alltså al-mushrikun, månggudadyrkarna. Wadhalika أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى التوحيد وأخبرهم بالبعث بعد الموت وتلا عليهم القرآن جعلوا يتساءلون بينهم فيقولون ماذا جاء به محمد. البغوي سير أتمون قد دركنا صا نبروفيتن عليه الصلاة والسلام برد كالدهم تتوحيد وكترون بأتربستندلسن efter döden och reciterade Koran för dem, så frågade de varandra, vad är det som Muhammed har kommit med? Anin naba'il azim, om den stora nyheten. Och här finns det vissa som säger att det är Koranen, och andra som säger att vad som betyds med den här versen är återuppståndelsen. Men de här två tafsir motstrider inte varandra. För Koranen talar om återuppståndelsen. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Som de är oeniga om. De är oeniga. Ma ja'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-bayyinati wal-huda. Wa la siyama ma ja'a bihi min al-akhbar 'an al-yawm al-akhir. Så de tvistar om den här stora nyheten som profeten alaihissalam har kommit med, denna vägledning, och speciellt det som har med domedagen och återuppståndelsen att göra. Vissa av dem trodde, vissa av dem förnekade, kafaru. Vissa sa att han ljuger, vissa av dem tvekade. Förbejan Allahu anna ha'ula illadhina kadhabu say'alamuna ma kadhabu bihi 'ilmu al-yaqin kalla say'alamun. Så Allah subhanahu wa ta'ala klargjorde för de här människorna att de kommer att få veta, och igen, sannoliken, så ska de få veta det som de brukade tvista om på domedagen. Och det här kalla, i det finns det ett hot, ett väldigt hårt ord som man använder för att betona och bekräfta någonting. Att de sannoliken kommer att få veta. De kommer att få sitt straff om de inte tror på detta. Alam naj'al al-arda mihada. Sen började Allah subhanahu wa ta'ala att nämna hans stora makt, hans mäktighet på att skapa underliga saker som tyder och bevisar Allahs makt. Att han som kan skapa dessa saker kan också återuppskapa er. Och det här är en mycket viktig punkt. Att den som har skapat de här sakerna som kommer nämnas, himlarna, solen, sänder ner regn, jorden, bergen, att han mycket lätt kan återuppskapa människan. Och det här nämner Ibn Kathir. Al-Baghawi säger också att han sen Allah subhanahu wa ta'ala börjar med att nämna här de saker som han har skapat som tyder på hans tawhid, att han azza wa jall ska särskiljas i dyrkan. Och nämner då beviset på det här, och han nämner alla de välsignelser som han har gett till människan. Alam naj'al al-ardha mihada, har vi inte gjort jorden som en viloplats? Firashen, den är lagom hård, den är inte för mjuk och den är inte för hård för att vi ska kunna nyttja jorden. Om jorden skulle vara stenhård, skulle vi kunna leva? Vi skulle inte kunna odla någonting. Och om den skulle vara för mjuk, som gyttja, skulle vi inte heller kunna leva, utan den är precis lagom för att kunna nyttja den. Och många av de här sakerna som han alla tar man för givet. Eller hur? Waljibala autada, och bergen som pålar, som stabiliserar jordytan. Allah subhanahu wa ta'ala nämner i den här versen att han har satt bergen som tältpålar på jorden. Och att det också finns berg under marken för att stabilisera den, så att jorden ska vara fast och inte skaka. Och det här är också någonting som forskare har kommit på idag, att det finns lika mycket berg under jorden som det finns över jorden. Allah subhanahu wa ta'ala liknar bergen vid tältpålar som man för ner i marken när man ska sätta fast sitt tält. De är också under marken, eller? Så det här är visheten bakom att Allah subhanahu wa ta'ala har skapat bergen. وَخَلَقَنَاكُمْ أَزْوَاجًا, och vi skapade er i par. وَخَلَقَنَاكُمْ أَزْوَاجًا أَصْنَافًا ذُكُورًا وَإِنَاثًا. Det sägs i den här versen att أزواجًا, par, betyder här kön, man och kvinna. Andra säger att det är mer generellt. Det är alla par. Alla motsatser. Qila yadkhul fi hadha kullu zawj min qabih wa hasan. Det sägs också att allt faller in under detta. Alla motsatser, alla par som ful och vacker, lång, kort. Li takhtalif al-ahwal fa yaqa الاختبار فيشكر الفاضل ويصبر المفضول. Så varför är det på detta sätt att det finns motsatser och par i allting? För att testa, för att se om den som har välsignats kommer vara tacksam, eller den som har prövats med att få någonting mindre kommer att vara tålmodig. Det här nämner Al-Qurtubi i hans tafsir. Och Ibn al-Jawzi nämner också att vad som faller in under det här med par är olika sawadun wa bayadun wa hamra. Att människor är svarta, vita, röda. Wa fihi annahu qadirun ala hadha atanawwu fil bashar ma annahu khalaqahu min madatin wahida min abin wahid. Och i det finns också ett bevis på att Allah azza wa jall är mycket mäktig i sitt skapande, då han gjorde all den här variationen från en och samma människa, från Adam alayhi salam, från hans barn kom det svarta, vita, röda, gula, långa, korta och så vidare. Från en och samma människa. Vilket tyder på hur mäktig Allah Azza wa Jal är. Och Ibn Kathir nämner hans tafsir. Att vad som menas är män och kvinnor. Yastamti' kullu minhuma bil akhar. Man och kvinna, där båda parterna njuter av varandra och får barn. Och det här liknar Allahs uttalande: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma." Och från hans tecken är att han skapade från er, min anfusikum azwaja, fruar, makar, för att ni ska vila, ni ska finna frid hos dem. Och han satte och gjorde kärlek och barmhärtighet mellan er. Så det här är från Allah Azza wa Jals tecken. Att han har skapat man och kvinna och satt kärlek emellan dem. Sen säger Allah: وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Och vi har gjort er sömn för avkoppling. اي راحة لكم وقطعا لأشغالكم التي من من تمادت بكم التي متى تمادت بكم أضرت بأبدانكم فجعل الله الليل والنوم يغشى الناس لتسكن حركاتهم. نعم. Så Allah subhanahu wa ta'ala skapade natten för avkoppling, för sömn, för att avbryta ens uppgifter. Som om man skulle fortsätta att ständigt och oavbrutet jobba, så skulle det skada människan, människans kropp. Så Allah subhanahu wa ta'ala gjorde natten och sömn för att människan ska vila och koppla av. Och ordet här, subata, avkoppling. والسبت والسبات هو السكون ولذلك سمي السبت سبتاً لأنه يوم راحة ودعا. Ordet sept betyder avkoppling. Därför kallas sept, alltså lördag på arabiska, just för det här. För det var den dagen som judarna vilade på. Sept var judarnas vilodag. وبالنوم يستجد به الإنسان nashatan lil mustaqbal. Och genom sömn så förnyar människan sin energi för den kommande dagen. Och det här är ni'ma från Allah subhanahu wa ta'ala och från Allahs tecken. Som Allah azza wa jalla säger: "Wa min ayatihi manamukum bil layli wan nahar wa bitigawukum min fadlihi." Och till hans under hör sömnen, som ni får njuta om natten och liksom om dagen. Och liksom om dagen och ert sökande efter hans fadl. Så från Allahs under hör sömnen, som vi får njuta av på natten. Och att vi får söka hans fadl, hans försörjning på dagen. Och det här nämner också Allah. Det här, denna vers finns i surat al-Rum 23. Och Allah nämner också det här i surat al-Furqan vers 47. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Och vi har gjort dagen för ett levebröd. Det vill säga gjort en ljus, så att ni lätt kan sträva efter ert livsupphälle under dagarna. Afwan, versen innan. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Som har med natten att göra. Och vi har gjort natten som ett täcke. Vi har gjort natten som ett täcke, som täcker jorden, som Allah säger, wa layla idha yarsha, och natten som täcker. Och Sheikh Ibn Uthaymin, han säger, det är som en jilbab, som ett klädesplagg som Allah täcker jorden med. Och det här kan man se när man är på ett flygplan. Och man ser hur natten täcker jorden, precis som ett klädesplagg. Sen säger Allah, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Vi har gjort dagen för ert levebröd. Det vill säga gjort den ljus så att ni lätt kan sträva efter ert livsuppehälle under dagarna. Och den här versen är klar och tydlig. Att ljuset på dagen passar för att jobba och söka Allahs rizq. Och det är också en sak som Allah nämner i Koranen, att han frågar människan om hur skulle det vara om vi skulle ha gett er evig dag eller evig natt. Det är också någonting vi tar för givet, dagen och natten. Men om ni kollar på hur det blir dag och natt, så är det väldigt avancerat. Och om det skulle vara ständig dag, så skulle vi inte veta tidsräkning. Då skulle jorden vara en dag gammal. Och du skulle inte veta tid och ingenting. Allt skulle vara mycket komplicerat. Så det är nema, det är från Allahs tecken att det finns dag och natt och sömn och vila. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا. Och vi har byggt sju kraftiga ting ovanför er. De sju himlarna. السَّمَوَاتُ السَّبْعُ فِي غَايَةِ الْقُوَّةِ وَالصَّلَابَةِ وَالشِّدَّةِ وَقَدْ أَمْسَقَهَا اللَّهُ بِقُدْرَتِهِ وَجَعَلَهَا سَقْفًا لِلْأَرْضِ. Så dessa sju himlar är otroligt starka, solida. Och Allah subhanahu wa ta'ala håller dem uppe utan synliga pelare. Och han har gjort himlarna som ett tak för jorden. Och det finns många nyttor i dessa himlar. Och från de nyttorna är nyttan som Allah nämner i versen efter. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا. Och vi har gjort en stark glödande lampa. Från himlens nyttor är solen som finns i himlen. Där Allah subhanahu wa ta'ala ger oss ljus, växlighet, energi. Så solen är livsviktig. Och det här nämner Sa'di i hans tafsir. Och här waja'alna betyder wa khalaqna, vi har skapat. Att vi har gjort en stark glödande lampa. Vi har skapat en stark glödande lampa. Alltså generellt i alla verser. Och Janne. Ja, i den här suran. Ja, precis. Och Allah subhanahu wa ta'ala har också gjort solen som ett tecken för domedagen. När solen går upp från väst, så är domedagen mycket nära. Och Allah subhanahu wa ta'ala accepterar inte längre någons tro. وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. Och vi har sänt ner flödande vatten från regnmolnen. وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. Ordet mu'asirat, vissa av mufassirin säger att vad som menas är moln. Vi har sänt ner flödande vatten från regnmolnen. Moln. Andra säger att det är vind. Men som vissa shuyukh säger, att vinden är ju den som förflyttar molnen. Så att det menar samma sak. Typ. Vinden förflyttar molnen som sedan för vidare regnet. Då. Och ordet mu'asirat betyder också någonting som man pressar eller man vrider. Om du tar en blöt thob, det är Ibn Uthaymeen som nämner det här. ett blött klädesplagg och vrider ur vattnet, så kommer det att droppa. Precis som regnmolnen. Att det droppar. Och det är också någonting som man borde reflektera över, som Sheikh Hussein nämner, att hur Allah subhanahu wa ta'ala sänder ner regnet. Det är otroligt att det droppar. Och det bästa sättet att vattna någonting på är just med droppar. Tänk om regnet skulle ramla ner allting på en gång. Vad skulle hända? Det skulle vara katastrof. Du skulle dö om du fick på det regnet. Så alhamdulillah, det kommer ner sakta. Och sen hur Allah subhanahu wa ta'ala förflyttar regnet och så vidare. Allt är helt otroligt. Det är ju moln. Sen säger Allah: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّنْ وَنَبَاتَ. För att med det här regnet frambringa frö och växter. Alltså det regnet som Allah sänder ner, frambringar han därmed frö och växter med. För att med detta välsignade vatten och goda vatten frambringa frö och växter, habb. Och folket av tafsir säger lite olika saker här. De säger habb är brödsäd, kan man säga. Vete, korn, majs och så vidare. Som kan lagras för människan och för djuren. Eller hur? Vete och brödsäd och så vidare kan man lagra för både människor och för djur. Wanabata, växter. Alltså färska grönsaker och frukter. Som fikon, vindruvor och så vidare. Och det sägs också i tafsir: habban ma ya'kuluhu an-nas. Säd är det som folk äter. Wanabat, det som är det som boskapen äter. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Och Allah subhanahu wa ta'ala frambringar också tätbevuxna trädgårdar. Ibn Kathir nämner att dessa trädgårdar frambringar diverse sorters frukter, olika färger, som smakar olika och som doftar olika. Vissa doftar bättre än andra. Fast att de växer på samma ställe, att de växer tillsammans. Al-fafa, yani att de är tillsammans, de är tätbevuxna. Och det här liknar, Ibn Kathir fortsätter och säger, det här liknar Allahs uttalande: وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْءٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. På jorden finns det många sorters mark som fastän de gränsar till varandra har olika egenskaper. Mark som ger vindruvor och mark som ger brödsäd och daddelpalmer, som växer i klungor, alltså två eller tre, antingen alla från en rot eller en och samma med egna rötter, och vattnade av samma vatten. Några av dessa frukter har vi gett bättre smak än de andra. I allt detta ligger sannerligen ayat, bevis, tecken, budskap till människor som använder sitt förstånd. Och det här nämner Allah subhanahu wa ta'ala i surat Ar-Ra'd, Oskan, vers 4. Det är också en sak som Allah subhanahu wa ta'ala vill att vi ska reflektera över och använda vårt förstånd. Att träd, buskar och så vidare växer bredvid varandra. Vissa har samma rötter, de växer ihop alltså, rötterna. Och ändå ser de olika frukter. Och andra har självstående rötter, kan man säga. De växer inte ihop med andra. Och fast de vattnas Med samma vatten och växer i samma jord så kommer det olika frukter som smakar olika. Vissa är bättre än andra. Det är otroligt, eller hur? Sen säger Allah Azza wa Jal inna yawm al-fasli kana miqata. Avgörandets dag är sannoliken en fastställd tidpunkt. Domedagen. Sa'di säger att den som har välsignat er med dessa saker, dessa goda och storslagna saker som har nämnts tidigare, och som har gjort så många goda saker att det inte ens kan räknas, hur kan ni förneka honom? Och tukadhibuna ma akhbarakum bihi min al-ba'th wa nushur. Hur kan ni förneka det som han berättar för er om återuppståndelsen och livet efter döden? Eller hur kan ni använda alla dessa välsignelser i att synda Allah azza wa jall och sen förneka dem? För det är också en sak att kuffar, de förnekar, men sen använder de Allahs välsignelse. Vatten, pengar, allting som Allah SWT har gett dem, och gör synder med dessa saker. Så här, om ni reflekterar på det här, att nu går han tillbaka igen. Först suran började tala om domedagen. Eller hur? Och sen nämner Allah Azza wa Jal dessa saker som är tecken på Allahs makt och storhet, och att han kan återuppskapa människan, som bevisar att domedagen är någonting lätt och någonting möjligt för Allah. Och nu börjar alla att tala om domedagen och vad som händer på den här dagen. Och Allah subhanahu wa ta'ala talar om domedagen på många ställen i Koranen. Vissa verser är djupare och mer ingående än andra. Inna yawm al-fasli kana miqata. Avgörandes dag är säkerligen en fastställd tidpunkt. Den här dagen är någonting som många människor undrar om. När kommer domedagen? Men det är från den kunskapen som endast Allah Azza wa Jal känner till. Ilmul Ghaib. Ingen vet när den kommer förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Som Allah Azza wa Jal nämner i Koranen. Och som profeten alaihissalatu wassalam nämner i flertalet hadither. Bland dem är hadithen då Jibril kom och frågade profeten alaihi wassalam när i domedagen. Och då så sa han att den som tillfrågas vet inte mer än den som frågar. En gång kom det en man till profeten alaihi salatu wassalam och han sa mätte sa'a, när i timmen. Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam vad som är viktigare för mannen än kunskapen om när domedagen kommer. Han sa mada addatta laha, vad har du förberett för domedagen? Och det är det som är viktigast. Så ingen vet när domedagen kommer, och det är inte tillåtet att spekulera i det. Men det som vi har fått är tecken på när domedagen kommer. Det finns små tecken och stora tecken. Och vad gäller de små tecknen så har vissa varit, vissa är och vissa har fortfarande inte kommit. Och inget av de stora tecknen har kommit. Utan när de kommer så kommer de efter varandra, direkt efter varandra. De 10 stora tecknen. Så vi befinner oss nu bland de små tecknen. Många av dem har kommit. Många håller på. Och det finns ett fåtal kvar som fortfarande inte har kommit. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger inna yawm al-fasli kana miqata. Och miqat, fastställd. Maw'id muhaddad. Det är en fastställd tidpunkt. Så säger Sa'di ذكر الله تعالى ما يكون في هذا في يوم القيامة الذي يتساءل عنه المكذبون يرحمك الله ويجهده المعاندون أنه يوم عظيم. الله سبحانه وتعالى nämner den här domedagen som de frågar om de som förnekar den och som högmodigt vägrar att acceptera den, vad som kommer att ske på denna stora dag. Det har blivit autentiskt berättat från Qatada rahimahullah i tafsir på den här versen inna yawm al-fasli kana miqata, att han sa huwa yawm azamatullah, det är den dagen då Allah azza, det är Allahs stora dag kan man säga. Yafsilu Allahu fihi bayn al-awwalin wal-akhirin bi'amalihim. Den dagen kommer Allah att åtskilja, eller han kommer att skilja på de som levde först till de som levde sist, från de första till de sista, baserat på deras gärningar. Och Ibn Kathir, han säger يوم القيامة أنه موقت بأجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه ولا يعلم وقته على تعيين إلا الله عز وجل. Att domedagen är bestämd, dess tidpunkt är bestämd, man kan varken försena den eller få den att komma tidigare, och ingen känner till dess bestämda tid förutom Allah. Och Al-Qurtubi i hans tafsir säger just angående att domedagen kallas för Yawmul Fasl, avgörandets dag. Och fasl kan också betyda att man skiljer på någonting. Yafsilu. Och därför finner vi också att årstider. Vad kallas årstid på arabiska?
Fasol.
De är olika perioder, eller tidsperioder. Skiljer åt, de åtskilda. Så al-fasl kan också betyda att skilja på saker och ting. Så al-Qurtubi säger det kallas för Yawmul Fasl, domedagen kallas för Yawmul Fasl, för på den dagen kommer Allah att skilja på människorna. Ibn Uthaymin säger liknande, wa huwa yawmul qiyama wa summiya yawmul fasl li anna Allah yafsilu fihi bayna al-ibad. Det kallades för Yawmul Fasl, avgörandets dag, eller dagen då man skiljer. För Allah kommer att skilja mellan hans slavar. Fima shajara bainahum. Han kommer att avgöra och döma vad som har skett mellan människor sinsemellan. Och fima kanu yakhtalifuna fihi. Och det som folk tvistade om. Wa yafsilu kadhalika baina ahli al-haqqi wa ahli al-batil. Och han kommer också att skilja på folket av sanning och folket av falskhet. Wa ahlul kufr wa ahlul iman. Folket av tro och folket av otro. Wa ahlul udwan wa ahlul i'tidal. Folket som gick över gränserna, som överträdde. Och folket som var rättvisa och måttliga. Wa yafsilu fihi aydan bayn ahlil jannati wa ahlul nar. Fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir. Och han kommer också att skilja på paradisets folk och eldens folk. En grupp i paradiset och en grupp i elden. Sen säger Allah: "Yawma yunfakhu fi suri fatatuna afwaja." Den dag då det blåses i hornet och ni kommer fram i mängder för att dömas inför Allah. Som ni vet så kommer det blåsas i hornet två gånger. En gång där folk kommer att dö. De kommer skrämmas och dö. Och en gång då de kommer att återuppstå. Och alla kommer att dö vid det första blåset. Förutom de som Allah subhanahu wa ta'ala har bestämt att de inte ska dö. Och där finns det lite olika åsikter om vilka de är. Men vissa säger det är Jibril, Mikael, Israfil, Malak al-Maut och så vidare. Allahu ta'ala alam. Men i alla fall, generellt, människor kommer att dö. och andra gången han blåser kommer de att återuppstå. Och de kommer att återuppstå så som profeten har berättat, alaihi salam, huffat, barfota, urrat, nakna, rurlen, de kommer inte vara omskurna. Och alla kommer att bry sig om sig själva, att rädda sitt eget skinn. Yawma yafirru al-mar'u min akhi. Den dagen då personen kommer att fly från sin bror och sin far och sin mor, sin vän och så vidare. Och varje människa, Allah subhanahu wa ta'ala nämner också här, yawma yunfakhu fi suri fata'tuna afwaja. Ordet afwaj, fawj, betyder mängd eller skara. En skara av människor eller en mängd av människor. Och mujahidan sa afwaja, yani skara efter skara. Och därför så sägs det också i tafsir, wa ya'ti kullu ummatin bi rasuliha. Yawma nad'u kullu unasin bi imamihim. Att varje person kommer att tas och kommer att förenas med sitt sändebud. Som Allah nämner i Koranen, att på den dagen så kommer varje människa att få vara med hans imam, med hans ledare. Det behöver då inte vara en profet nödvändigtvis, det kan också vara någon dålig människa som Firaun till exempel. Firauns folk kommer samlas med Firaun och så vidare. Och här nämner också vissa av Ahlul Hadith, dygden av folket av Hadith, att på den dagen kommer vi samla folket med deras imam. Vem är Ahlul Hadith? Vem är deras imam? Ja? Profeten sallallahu alaihi wasallam. Vi har ingen annan imam. Vi säger inte att vi följer någon madhab blint eller någon annan person, utan den som vi följer, det är profeten alaihi wasallam. Gällande att det kommer blåsas i hornet, så har Tirmidhi berättat en hadith från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, att profeten alayhi salatu wasalam, han sa كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. Profeten alayhi salam, han sa, hur kan jag njuta då ängeln som har beordrats att blåsa i hornet har satt hornet mot sin mun, han har lyft sitt huvud och för och han lyssnar noggrant på att beordras att blåsa i hornet. Och då så sa muslimerna som var med honom, för kayfa naqul ya rasulullah, vad ska vi säga då om det är så allvarligt? Han sa, قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله ربنا. Ni ska säga حسبنا الله ونعم الوكيل, att Allah är tillräcklig för oss och han är den bästa man kan förlita sig på. På honom förlitar vi oss, våran herre. Och den hadithen är autentisk enligt Sheikh Al-Albani. Och tänk, det här var 1400 år sedan och då stod redan den här ingen beredd att blåsa med blicken, och det sades också att hans blick, han vågar knappt blinka. Han bara väntar på Allahs beordring att få blåsa i det här hornet. Ibn Uthaymin säger i tafsir att den som har anförtrotts med att blåsa i hornet är Israfil. Han kommer att blåsa i hornet två gånger. Den första gången kommer folk att bli skräckslagna och dö. Och andra gången kommer de att återuppstå från sina gravar. Och deras själar kommer att gå in i deras kropp igen. Och i versen, vi finner att versen är förkortad, säger Sheikhen. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger, يَوْمَ يُنْفَخُ فِي صُورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجَ فَتَحْيَوْنَ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجَ. Det finns ett ord här som är underförstått. Att dagen då du kommer blåsas i hornet och ni får liv, då kommer ni komma fram i mängder. Då ni får liv. Ett ord som är underförstått, säger Sheikhen. Abu Huraira radiyallahu anhu berättar, som det finns berättat i Bukhari, från Allahs sändebud alaihi salatu wassalam, att han sa mellan dessa två, jag kan väl säga, två gånger det kommer att blåsas är det 40. Ni kommer få vänta 40. Och då så sa sahaba 40 dagar. Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam abaitu. Jag vägrar. Och här du säger att jag, folket som förklarar hadithen säger att han inte har kunskap om det här. Alltså jag vägrar att svara på något som jag inte vet. Och då så sa sahaba igen 40 månader. Han sa abaitu. Och då så sa de 40 år. Han sa abaitu. Och så sa han, sen kommer Allah att sända ner regn från himlen. Och kropparna kommer att växa upp från jorden precis som bokl, som växtlighet. Och det finns ingenting för människan förutom att det förmultnar förutom en liten del som finns i människans svanskota, eller vid hans svanskota, ett litet ben som finns där, som kallas för ajbuddhamb. Och från den kommer människan att skapas på domedagen. Alltså människan kommer att växa upp från den här på domedagen. Och vi sa i tafsir, nämner också här att fast det också har med surat al-Zumar att göra, att alla jorden äter alla människors kroppar förutom vem? Profeterna. Och vissa sa också vem? Shuhada, som Ibn Abd al-Barr och Qurtubi nämner, att martyrerna också är blir skonade från detta. Och vissa lägger till också al-Mu'addinun. Allahu a'lam. Sen säger Allah azza wa jall, وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابَ, och himlen öppnas och blir till portar. Ibn Kathir, han säger turqan وَمَسَالِكْ لِنُزُول الْمَلَائِكَ, att himlen öppnas och blir till portar där änglarna kan sändas ner, komma ner. Taib. Och sujirat il-jibalu fakanat saraba, och bergen förflyttas och blir blott en synvilla. Och här nämner Allah azza wa jalla att det som vi känner till på jorden, som kanske är det mäktigaste som finns, det är stora berg, eller? Riktigt stora berg. Det är bland det största och det mest solida som finns. Kommer på domedagen att bli däcke. Det kommer att bli till damm. Till stoft. Sarabe. Synvilla. Det kommer inte att finnas. Som en synvilla, den finns inte. Bergen kommer att försvinna. Och Ibn Kathir nämner verser som liknar den här versen. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا هَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ, och du ska se bergen och tro att de är oraliga, eller alltså du trodde att bergen var oraliga, men de ska driva bort så som molnen driver bort på domedagen. Och det här återigen tyder på Allah subhanahu wa ta'alas makt. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ, och bergen kommer att bli som borstad ull. Så som ingenting. Borstad ull flyger bort med vinden. وَقَالَ هَا هُنَا فَكَانَتْ سَرَابَ اَيْ يُخَيَّلُوا إِلَى النَّاذِرِ أَنَّهَا شَيْءٍ وَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ وَبَعْدَ هَذَا تَذْهَبُ بِالْكُلِّيَّ فَلَا عَيْنْ وَلَا أَثَرْ كَمَا قَالَ. Så på domedagen kommer folk att tro att de ser bergen som en synvilla. Men det är ingenting. Och sen kommer Allah att ta bort dem helt och hållet. Och ingenting kommer att finnas kvar från de här bergen. Som Allah säger, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ يَنْسِفُهَا رَبِّ نَسْفَ فَيَذَرُهَا قَاعًا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. Och de frågar dig vad som händer med bergen. Säg min herre ska förvandla dem till sand. Eller han ska pulverisera dem. Och sprida dem som dammpartiklar. Sen ska han lämna jordens yta utslättad och öde. Utan dalar eller höjder. Surat Taha 125. För ni vet på domedagen. Jorden kommer vara helt platt. Det kommer inte finnas dalar, höjder, berg. Det kommer vara helt platt. Och det är också ett bevis på att jorden är rund. Vissa människor kritiserar islam och muslimer och säger att de tror att jorden är platt. Taib ibn Uthaymin använder det här som ett bevis på hadithen som säger att jorden kommer att vara platt som ett bröd på domedagen. Alla kommer platta ut jorden. Han säger det är ett bevis på att jorden är rund. För annars skulle man inte platta ut den. Eller hur? وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً. Den dagen ska vi låta bergen försvinna som dammmoln och du kommer att se jordens yta bar. Surat Kaf 47. Så de här verserna bevisar att det här är en mycket allvarlig dag, domedagen. Och det finns ingen frälsning och räddning förutom Allahs rahma som man kan uppnå genom att tro på honom och att man gör rättfärdiga gärningar. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد